Och då tar vi ett obligatoriskt ljudtest, hör ni mig? Vi har en jättestor lokal, så jag tänkte det. Och då har man nått ända dit bort med gammal hederlig akustik. Hörrni, välkomna till den här sessionen som heter Affärsutveckling med IPV6. Jag heter Sven Uthorn, jag är här för att ge en kort introduktion till ämnet och moderera resten av sessionen. Det har väl inte undgått någon att IPv6 är en av huvudpunkterna för årets internetdagar. Och möjligen har ni bevistat ett antal seminarier redan under denna innehållsspäckade dag. Roligt att ni är här för en session till i så fall. Där vi ska prata framförallt om de kommersiella aspekterna kring IPv6 och det. Både de affärsmöjligheter det ger och de affärsutmaningar det ger. Lite kort om agendan. Jag kommer ge en liten introduktion till ämnet här. Sen kommer Magnus Rehle från Greenwich Consulting att prata vid om affärsutvecklingsmöjligheter. Därefter kommer Mikael Anderberg från Microsoft och prata dels om Microsofts planer för IPv6, men också om sin erfarenhet av att äta den egna medicinen, så att säga. Och jag vet programmet aviserade en paneldebatt i den sanna andan av webben 2.0. Och där framåt så är det ni som är panelen. Så vi ska ta lite interaktivitet och lite diskussion. De som vill och orkar mot slutet av dagen. Så, kort om bakgrunden till det här passet. Möjlighet och utmaningar med IP-version 6. Vi tar det för självklart numera. För 15 år sedan var det inte självklart. Nu är det så självklart med internet. Det är en mångmiljardindustri. Den fyller vardagen för de flesta av oss här. Den fyller lönekuvertet de flesta månader för oss. På ett eller annat sätt, vare sig vi är i produktledet, hårdvaruled, programvara, service provisioning, telekom eller som tillhandahåller av tjänster utöver nätet. Internet berör alla branscher, nästan alla viktiga samhällsfunktioner. Och vad har det med IPv6 att göra? Ja, allt är avhängigt den basala mekanismen att det finns en adresshantering. Och adresshantering i sig, det kanske måttligt upphetsande och intressant för de som inte nosar på det djupare, men den är helt avgörande. Samma sak, det styr vårt liv det här. Alltså vi surfar, mejlar, chattar, vi gör allt möjligt. Användning av internet styr vår ekonomi, vår hälsa, utbildning för våra barn, vår kärlek, vår informationssökande, styr allt möjligt. Vi tar det för självklart. Kommunikation är avhängigt den här basala basmekanismen. Och så långt är det en fantastiskt spännande utveckling. Och jag vet inte om ni hört någon idag efterlysa The Killer App för IPv6. Jag tycker vi kan sluta leta. Det är summan av hela kardemumman. Nåbarhet som är killer-applikationen. Vi behöver säkra den här nåbarheten framöver. Därför vi har ett intressant skifte framför oss. Det här växer som tusan. 1 biljon unika internetadresser räknade kamraterna på Google ihop till här i somras. Det här leder till någonting som varit förutsett och bekant under i alla fall de senaste 10 åren. Och det är att adresser tar slut. Som vi känner dem. IPv4-adresser som vi känner dem. Formatet, protokollet, samma sedan 80-talet. Men och möjligen är kurvan lite svår att läsa. Röd kurva går i backen. Det är tillgången på IPv4-adresser. Grön kurva, efterfrågan. Ett växande, häftigt växande gap. Och detta föranledde för ganska precis ett år sedan Ripe, som då skötte den europeiska delen av adresstilldelningen, att rekommendera service providers att göra tjänster tillgängliga över IPv6. Och ni kan läsa själva. Det är rätt starka ord, va? Det är urge på åtminstone 2 ställen. Och slutligen där på slutet. We urge that the widespread deployment of IPv6 be made a high priority by all stakeholders. Och varför det då? Ja, X-axeln lite svårläst kanske. Men kurvan går alltså i backen någonstans 2010-2011. Och exakt när det sker, det kan bero på en väldigt massa saker. Va? Men för att det finns sånt här hopp om återvinning av adresser, och det har inte funkat jättebra någonstans någon gång. Och det kan, man kan alltid trassla sig framåt med adressöversättning och sånt där. Men kurvan går i backen, det kan vara ge och ta några månader hit eller dit. Och det blir inte en big bang, det blir för ingen har talat om att det här blir då uppstår problem den dagen, men det kommer gradvis smygande på oss. Mot bakgrund av detta, och det här början till mitt engagemang i frågan, så fick vi, jag och en kollega uppdrag av Internetstiftelsen här i våras att undersöka branschens beredskap för att hantera en övergång till IP-version 6. Vi har ute och intervjuade ett antal av de ledande tjänsteleverantörerna och teleoperatörerna. Samtidigt lät Internetstiftelsen göra en undersökning på ett antal av de stora företagen och myndigheterna i landet. Kolla av deras beredskap. Det mynnar ut i rapporten IPv6 kommer, är branschen beredd? Om ni noterar, ni som är så logiskt intresserade, såg första bilden att det var faktiskt bara vargögon. Och många associerar till att vargen kommer, och det har vi ropat i 10 år. Va? Problemet, de som har läst fabeln hela vägen då, det var ju inte att man inte trodde på dem som ropade vargen kom. Problemet var att när vargen slutligen kom så var folk inte beredda. Det var problemet. Nåväl, den här analysen gav en ganska tydlig bild att de ledande aktörerna, som av många av slutkunderna förväntas ta lid på införandet av IPv6, hade begränsad motivation. En del trodde att de skulle klara det ändå på något sätt. Nästan ingen hade bråttom. Och det fanns en hel del reflektioner kring en del tekniska vägval. Den här transitionen är inte alla delar väl belyst och dokumenterad hur den ska ske. Några av de gula aktörerna, vi ville anonymisera det hela, organisationer som hade i Sunet och andra som haft det som policy att ligga på framkant. Men många av de andra förhåller sig avvaktande. Avvaktande framförallt på att deras kunder ska börja fråga efter det. Börja fråga efter IPv6. En annan viktig iakttagelse, det var att frågan om IPv6 eller inte, den hanteras i teknikdelen av organisationerna. Den hanteras inte, enligt vad våra intervjupersoner sa, på ledningsnivå. Inte av affärsfolket, inte av säljfolket, som möjligen skulle vara de som informera kunder och skapa en efterfrågan. Så att i hög grad en teknikfråga snarare en affärsfråga. Och det är ett av skälen varför vi vill prata lite djupare idag om affärsperspektivet i det hela. Parallellt med det så slutkunderna så här. Om medvetenheten inom ledningen på ditt företag när det gäller IPv6 som risk eller möjlighet. Att den var ganska stor eller mycket stor, men bara på 3% av företagen. Det var inte så många. Och en annan reflektion som vi kommer tillbaka till senare i det här seminariet är att vad gäller ambitionen att vara först respektive sist. Några ville vara först, några ville vara sist, men de flesta ville vara samtidigt som alla andra. Och det är en del reflektioner kring vad händer när alla vill göra saker samtidigt. För er som var med om år 2000 och städningen av alla infrastrukturmiljöer och programvarumiljö inför 2000, så kan vi göra det. Det var lite trångt i portgången då 99. Men kortversionen av den här undersökningen och den rapporten, hela finns att läsa på Internetstiftelsens hemsida. Det är produktleverantörerna någorlunda på gång, och det tror jag man kan verifiera här nere i testmiljön där man testar grejer idag. Tjänsteleverantörer och serviceprovider släpar efter, framförallt därför att deras kunder inte frågar efter IPv6 för att de i hög grad inte ser behovet. Men De är övertygade om att deras leverantörer kommer att lösa problemet om det skulle uppstå. Leverantörerna å andra sidan var inte lika övertygade om att det var de som ägde problemet. Utan de sa glatt som så att ja, där kunderna, där vi tillhandahåller en adress idag, så är det som en tjänst. Det är för att hjälpa till att få det att hända, men vi tjänar inte pengar på det. Och där vi tillhandahåller en IPv4-adress idag, så är det en IPv6-adress imorgon. Och det får väl kunderna sortera ut hur det där ska fungera. Så lite intressant förväntanskap där. Branschberedskapen är alltså inte på topp. Nåväl, varför det då? Ja, kanske för att man fördjupat för mycket i teknikfrågorna och inte reflekterat så mycket över vad det egentligen handlar om, nåbarhet. Nåbarhet i tjänster. Det finns, tycker jag, två centrala frågor man ska ställa sig om man leder en verksamhet. Alltså, kan våra medarbetare nå innehåll och tjänster på nätet? Nummer ett. För det andra, kan vårt innehåll och våra tjänster nås av omvärlden? Och där vet vi att det är så här att i IPv4-världen så tar vi det för självklart. Ett protokoll globalt funkar likadant alltid. I den blandade världen som vi får, det blir alltså inte en övergång, alltså släppa IPv4 och ta IPv6, utan en samexistens. Ja, det beror på. Och det beror på en väldig massa faktorer. Det beror på en väldig massa faktorer som egentligen alla mellanliggande komponenter mellan tillhandahållare och avnämare av information där ute då. Alla infrastrukturkomponenter med servrar, routrar, switchar, stödsystem, applikationer i vilka man smetat in IP-adress och så vidare. Så det är ett jobb att göra, att säkra den kedjan. Inifrån och ut och utifrån och in. Det går att se ett scenario, tycker jag. Det är lite oroande scenariot. Att vi i takt med att adresserna tar slut får ett växande antal användare av IPv6 enbart. Att vi får leva med adressöversättning med sin tjusning, men också sina begränsningar när det gäller säkerhet och administrerbarhet och sånt för samexistens. Att vi får ett tilltagande problem med nåbarhet. Och jag tror det gestaltar sig sådana praktiska saker som att det blir fler samtal in till servicedesk eller mejlet studsar, eller när jag ropar på en webbsida kommer den inte upp därför att någon komponent däremellan fallerar. Eller något så basalt som att jag kan inte mata in en IPv6-adress i det här stödsystemet som jag använt de senaste 10 åren, därför att nu är plötsligt krävs en större fältlängd och jag vet faktiskt inte vem som äger det här systemet och har den här källkoden för att anpassa. När blir det här ett stort problem då? Ja, det sker ju inte över en natt. Men blir det, och det här är närmast en sån här policy-saknad, eller för en del kanske moraliskt, eller när en promille har problem med nåbarhet, eller 1% eller 10%. Ja, när 100% är där, då är, men ja, det extremscenariot, då är det väldigt stort bekymmer. Och det här kanske är olika för olika tillämpningar. Om jag är privatkundschef för en bank som har en väldigt massa privatkunder där ute. Ja, det är väl 1%. Det låter rätt mycket i sammanhanget om de har problem med nåbarheten. Eller om man har en myndighet som tillhandahåller någon samhällsviktig information ut till medborgare. Också ett bekymmer. Där någonstans bör man ha gjort det här jobbet. När problem med nåbarhet uppstår, hur påverkas förtroende då hos ledningen för IT-funktionen? Från kund till leverantör, och hur påverkas förtroende för internetvärldens institutioner? Det är så här, internet som vi känner och älskar, så är det fortfarande en icke-myndighetsstyrd verksamhet. Det finns ingen att hålla ansvarig så där uppenbart, rakt, tydligt för att det här ska funka. Utan man har att ta ansvar för sin del. Och det här har funkat med internetsvärldens institutioner, och ni känner alla bokstavsförkortningarna. Men vad om vi inte klarar den här transitionen på ett bra sätt? Ja, då blir det förmodligen bekymmer. Så det här är det lite trista, det lite otäcka scenariet. Där finns timingaspekten att beakta också. Jag har berört tidsaspekten. Och det säger att om vi beaktar att kurvan som går i backen 2010-2011 beaktar de upphandlingscykler man normalt har kring nät- och telekomtjänster. Beakta uppgraderingscyklar för nätutrustning. Alltså det är ju tjusningen om man kan ta in IPv6-kompatibel utrustning i samband med en ordinarie produktrullning så att säga. Då blir det inte så dyrt som annars. Om vi beaktar budgetcykler som säger i den här delen av världen att sånt man vill göra 2009, det ska man nog ha budgeterat 2008. Annars kan det bli bekymmer. Om vi beaktar ledtid för kartläggning och beslut i respektive organisation. Det är inte väldigt mycket tid att vifta på. Sen finns det den andra, den här år 2000-effekten, den potentiella kompetensbristen då. När alla plötsligt ska göra saker samtidigt. Så där finns ett lite otäckt scenario på högra sidan. Alltså anpassning av infrastruktur, potentiella pådyvlade investeringar i hårdvara och mjukvara. Förstärkna i kundtjänst, utbildningsbehov. Det här trista förväntanskapet som lätt uppstår mellan kund och leverantör när man funktionsupphandlat sin nättjänst men har glömt att reglera de här bitarna som de flesta faktiskt har gjort. Vi tittar på offentlig upphandling och sånt där. Det verkar vara en bortglömd faktor det här med att adresserna tar slut. Märkligt nog. Men kan vi tänka positivt istället? Då? Finns det ett annat scenario här? Finns det möjligheter kring IPv6? Alla har säkert hört det om kinesiska tecknet för förändring som innebär både hot och möjlighet. Va? Nya tjänster, bättre tjänster, mobila devices, möjliggöra nomadiska tillämpningar där det sitter unika IP-adresser i en väldans massa små pryttlar. Va? Möjligheter att bättra på säkerheten, göra tjänstekoncept där man som tjänsteleverantör kan garantera en till en säkerhet. Finns det en ny affär i detta? Finns det en ny affär i den gamla affären? Och det här spelar förmodligen roll. Pratar vi affärsutveckling så kanske vi ska tänka också affärsutveckling för vem? Därför att beroende på var man är i näringskedjan så kanske perspektiven ser lite olika ut. Jag driver ett konsultföretag till vardags och som konsult älskar vi när det är en förändring som kommer för att då finns det jobb att göra. Jag kan tänka mig om man är leverantör, man ser nya möjligheter. Men jag tror också att man som tjänsteleverantör ska tänka möjligheten av att stärka kundrelationer, att vara proaktiv. Kanske att differentiera tjänster på tidigt stadium. Man ska tänka, tycker jag, som en stort företag eller myndighet på den goda effekten av att få infrastrukturen städad och rensad. Något som är nödvändigt följer av att man går igenom och inventerar vilken utrustning är fräsch, vad behöver bytas ut. Så jag tycker så här, och slå an tonen här för de kommande seminarierna. Tänk på jobbet som är att göra, utmaningen att få runt en potentiellt mödosam transition. Men tänk också möjligheten i det hela, att göra saker bättre. Och jag säger man är kund eller kund till en kund eller kund till en tjänsteleverantör. Man är tjänsteleverantör, internetoperatör eller utrustningsleverantör. Därför att affärsmöjligheterna i detta, det går i alla led. Och lyckas vi inte motivera alla parter i denna näringskedja så blir det ingen lyckad transition. Så med det tänkte jag sätta punkt för den introduktionen och lämna över till kollega Magnus Rehle från Greenwich Consulting. Du får introducera dig själv lite närmare, men Magnus har tittat djupare på detta med affärsutvecklingsmöjligheterna med IPv6. Tack så långt, Magnus.
Tack så mycket. Ljudet funkar där också. Nu ska vi se om jag lånar den där växeln. Behöver jag kanske behöver så där. Ja, då ska jag komma in på lite utvecklingar utav det vi har pratat om hittills. Och försöka peka på affärsmöjligheterna. Även om Vi vet i bakhuvudet att ja, det blir lite mer arbete och eventuellt kostnader. Men det är frågan, är det det? Jag kommer från Green Edge Consulting. Vi jobbar med telekom- och internetfrågor över hela Europa. Så vi jobbar tillsammans med de stora aktörerna, både här i Sverige men också i Europa. Och vi ser väl ganska tydligt att behovet av IP-adresser kommer att öka dramatiskt. Och här kan man då fråga sig hur dramatiskt och hur ser de här tillväxtkurvorna ut? Och vi har ju sett en kurva då som pekar på att adresserna med nuvarande tillväxttakter och prognoser tar slut 2010-2011. Men det är också frågan, vad händer? Vad skulle kunna hända som gör att det tar slut ännu fortare? Och hittills så kan man ju säga att ja, vi har varit ganska duktiga, eller några av er här inne har säkert bidragit till att vi har lyckats förlänga IPv4s livslängd ganska rejält med genom att göra nattningar och dubbelnattningar och gömma adresser och dela adresser och så vidare. Men det här blir lite, tenderar att bli lite fix och trix och blir krångligare och krångligare ju större brist vi ser framför oss. Så att, vi tror också att det blir en ökad kostnad med att göra det på det här sättet. Och det är lite det som IPv6 också ska lösa, att göra det här på ett enklare sätt och ett protokoll som gör att det möjliggör en större tillväxt. Jag brukar göra jämförelser med, jag har jobbat länge på mobilsidan och man kan säga att vi har ju gått igenom då olika utrullningar. Först hade vi NMT. Och sen gick vi till GSM och nu har vi 3G. Och när man då började prata om 3G i början, då sa man att ja, det här kommer att behövas. Och sen vet vi med facit i hand att tillväxten har tagit lite längre tid. Men det man kan fråga sig är ju, om vi backar tillbaka till NMT450, så hade man kunnat få sms i NMT450-nätet. Man hade kunnat implementera mindre telefoner. Man hade kunnat gjort rätt så mycket med det systemet. Jag tror att vi allihopa känner att hade vi stått där idag och försökt att fixa och trixa med att få det systemet att funka ännu bättre, så hade det blivit svårt. Sen haltar kanske jämförelsen något, men jag tycker att det finns en poäng i det. Tittar vi framöver så, ja, vi tror ändå att IPv6 kommer göra det lättare att lösa det här på samma sätt som vi idag vet att ja, det känns mycket tryggare att ha ett 3G-nät när vi nu rullar ut mobilt bredband på bred front. Och vi vet att kapaciteten finns för att klara av det här. Och på samma sätt så tror jag att de som sitter och affärsutvecklar på företagen kommer känna en större tillförsikt och lugn och ro om man vet att man har IP-adresser att spela med när man sitter och laborerar med att hitta nya tjänster. Och imorgon så tror jag att vi kommer att gå in i en värld som där mer och mer prylar kommer att vilja kommunicera med varandra. Jag tror att vi kommer om några år, så när vi kommer hem från semestern och packar upp resväskan då, utan att vi behöver göra någonting, så kanske semesterbilderna trådlöst laddas ner utan att vi behöver hålla reda på vilka sladdar det ska vara. Så laddas det ner på vårt hemmanätverk och läggs in i olika mappar. Och kanske delas med på YouTube eller Facebook eller vad det nu kan vara med våra bekanta. Och det här kommer ske mycket mer automatiskt. Och då kommer också behovet av att alla de här prylarna har en IP-adress att öka. Jag tror att trycket ifrån våra asiatiska kollegor som gör mycket av de här prylarna kommer också finnas där. Att man kommer se till att det finns en IP-adress i kameran, i mobilen, finns det redan idag, i bilen, i ja, ett antal olika prylar. Och då är frågan, hur snabbt går det här? Och jag kommer att dra några exempel för att visa på områden där vi tror, som vi kan lära oss ifrån. OS tycker jag är ett intressant exempel där man precis nu har passerat, och med facit i hand så kan man säga att det var en succé. Allting flöt på kommunikationsmässigt och kanske även sportsligt väl. Inte så mycket för Sverige, men för många andra. Kineserna var nog nöjda. Och här har man alltså då gjort ett storskaligt skarpt projekt helt baserat på IPv6. Med allt vad det innebär. Och från början så kan man säga att ja, det fanns ingen möjlighet att göra det på IPv4. Kineserna har 60 miljoner IP-adresser. Och de är, ja, det skulle inte fungera helt enkelt. Man såg också att de tekniska fördelarna med att använda V6 var stora då. Det var enkelt att addera nya kameror och det var lägre kostnader och så vidare. Och man kan ju säga att man lyckades att koppla upp hela den här OS-byn på ett väldigt avancerat sätt. Man hade möjlighet att släcka ner och tända upp hallar. Man hade möjlighet att justera air condition och värme och kyla. Framförallt kyla antar jag att det var. Man kunde göra övervakningen. Säkerhetsproblematiken vid sådana här stora event är som ni vet enorma. Och vid tidigare OS har man ju också haft en hel del diskussioner kring det här. Men med facit i hand så kan man säga att det här fixade kineserna galant. Allting fungerade och flöt trots att vi lever i en värld som är mycket terrorhot och annat. Man hade ett antal övervakningskameror som styrdes. Man hade sändare i 15 000 taxibilar som uppkopplade via V6. Så det här var ett storskaligt projekt som fungerade. Man körde både på fast och mobilt. Det var högupplöst tv som skickades i nätet. Och allting flöt på precis enligt plan. Så att det här är ett projekt som jag tror man kan använda som exempel. Och som också kommer att gå till historien som ett bra exempel på att ja, det fungerar. Det har använts. Det har trycktestats. Och det har också stått pall för de krav som man har kunnat ställa. Det här är ett annat spännande exempel som kanske ligger i andra änden. Som inte är lika seriöst men som får stå som modell lite grann för en framtid som jag tror vi kommer att se. Och det här är alltså en liten plastkanin som kommer att vara oumbärlig för oss allihopa i framtiden. Den finns idag, säljs i 27 länder. Den kan hålla dig uppdaterad på hur vädret är, trafiken och aktiemarknaden. Den signalerar när du får ett e-mail och den viftar med öronen och tänds i olika färger och så vidare. Spelar musik och talar. Och den kan också kommunicera med sina övriga plastkaninkompisar på nätet. Och ja, det här är ett roligt exempel. Men, och det är klart att man kan skratta och le lite åt det här. Men jag tror att i framtiden så kommer vi att se mycket fler såna här små plastkaniner. I form av massa olika prylar. Och det kommer vara allt ifrån avancerade lösningar till mera roliga saker. Och jag tror i framtiden så kommer min 5-åriga dotter att se till att hennes Barbie-dockor kommer kunna prata med varandra via någon IP-adress och så vidare. Och det är det man kan fråga sig. Vad händer om vi får 3 miljarder leksaker som ska ha en IP-adress? Då blir det helt plötsligt en enormt behov av ökade IP-adresser som kanske inte finns med i prognoserna idag. Då. Och då är frågan, hur ser kurvan ut då? Ett annat exempel som är det tredje caset är det intelligenta hemmet har man pratat om länge, 10-15 år. Och jag tror att idag så kanske tiden är mogen för det här och kanske ännu mer det intelligenta kontoret. Och där jag tror att vi via, med det tryck som är på klimatförändringar och behovet av att optimera energikonsumtion och annat, så kommer det här att bli ett stort område, ett stort affärsområde där det går att tjäna mycket pengar och spara mycket kostnader. Och beräkningar visar att man skulle kunna alltså sänka kostnaderna med upp till 30% genom att släcka ner ljus och dra ner på värme och air condition. Och framförallt se till att styra både kontor men också såklart i framtiden även hemma på ett mer effektivt sätt. Och ska man ta lite marknadsföringsbiten i det här så kan man säga att ja, teoretiskt sett så skulle man kunna tända och släcka lampor. Det här är ju en fånig egentligen bild som vi ofta ser att det är massa upptända kontorsfastigheter. I framtiden så kanske de är släckta en del av dygnet och en annan del så är, då har man sett till att styra så att fönstren är upptända så att man ser logotypen på företaget som sitter i huset istället för att det är bara ljus på det här sättet. Så att, fantasin är det som sätter liksom stopp för vad vi skulle kunna göra. Men i princip så skulle man kunna styra varenda lampa i alla rum. Och då är det klart, då kan vi förstå att det går åt mycket IP-adresser. Tittar man på den andra dimensionen här, så är det säkerhet och övervakning. Vi lever i ett samhälle som där det här, de här frågorna är också hetare än någonsin. Och terrorhot och annat, speciellt i USA, är ju väldigt högt upp på agendan. Och där man då vill kunna övervaka och se till att hålla koll på vad personer är. I princip så skulle man alltså kunna, om det är någon som råkar ut för någonting, och det behöver ju inte vara att det är terrorhotet, det kan ju vara någon som får en hjärtinfarkt när de jobbar sent, så vet man vad den personen är och kan identifiera det väldigt snabbt då. Så i princip så kan man säga att ja, det här går att göra idag med IPv4 också, men IPv6 gör att det blir mycket enklare, och du kan också prioritera så att vissa IP-adresser har försprång gentemot andra, med mera. Och det som jag tycker är intressant är återigen, även med den här bilden, fundera på ja, vad händer i Sverige om vi säger att vi har 2 miljoner kontor som ska vara uppkopplade av 10 IP-adresser per rum. Det blir ju rätt många IP-adresser. Så att någonstans, för att summera det här, ja, vi tror att leksaker, digitalkameror, GPSer, mobiler, kontor, hemmanätverk och så vidare och så vidare kommer ställa, vi går in i en fas nu när mikroprocessorer och annat har börjat bli så små så det går att sätta en liten sändare i en leksak eller i en kamera eller i en mobil till en relativt liten kostnad. Och då, ja, då kommer vi översvämmas av alla möjliga olika prylar som kommer vilja uppkoppla det. Tidigare har vi pratat mycket om att det är datorn som ska vara uppkopplad. Men imorgon så kommer det att vara helt andra saker och det kommer också öka kraven. Så allt kommer att vara uppkopplat och givetvis så leder det här till enorma affärsmöjligheter. Och det är där jag tror att det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att ta vara på de affärsmöjligheterna. Och också för att ta ut dem till slutkunderna. Och där tror jag en förutsättning för det, för att de som sitter och hittar på återigen, hittar på de här nya möjligheterna, ska veta att ja, vi har ett nät som klarar av det här. Vi har IP-adresser så att det kommer att gå att skala upp. Så det tror jag, även om man kan säga att ja, vi går att förlänga det här, så tror jag att det självförtroendet behöver de affärsutvecklarna ha när vi ska sitta och få fart på den här marknaden. Och tittar man, det här är samma bild som vi såg tidigare. Någonstans så pekar vi mellan 2010 och 2011. Så tar adresserna slut så som kurvorna ser ut idag. Och då kan man fråga sig, ja, vad bygger de på då? Vad händer om vi får en hockeyklubbseffekt? Om det blir massa plastkaniner och leksaker och annat som ska kopplas upp? Ja, då kanske behovet av adresser ökar. Och då, ja, det är frågan, när går vi i backen då som vi sa tidigare? Ja, då kanske det är ännu mera bråttom att göra det här. Eller så tvingas vi vänta med de här affärsmöjligheterna. Och det vore ju synd. Därför att jag tror egentligen att de tekniska förutsättningarna finns här. Det handlar om egentligen att se till att göra överflyttningen. Och troligen så är det också, eller med ganska stor säkerhet, så blir det billigare om vi börjar att göra överflyttningen redan nu. Och smetar ut det så vi inte får såna här bristsituationer som vi pratade om tidigare. Så frågan är, när gör vi det här då? Ja, mycket är ju redan standard idag. Det finns ju redan i all modern mjuk- och hårdvara som vi kommer få höra från Microsoft senare här också. Så där är nog inte problemet. Mycket av näten är fixade. Och det här kommer, övergångskostnaderna minskar om vi smetar ut det, det vill säga att vi ser till att göra de här uppgraderingarna även i de system som inte är klara. Jag tycker att ett exempel som vi lämnade tidigare här är det här med stödsystem. Hur ser det ut på kundtjänsten? Hur ser det ut på de systemen där vi ska knappa in nya IP-adresser? Är de förberedda för det här? Jag tror att ju längre vi kommer ifrån tekniksystemen, där fungerar det. Där har det varit, där är det anpassat sedan länge. Men ju närmare vi kommer kundgränssnittet och slutkunden och hur ser det ut ute hos konsumenterna som har utrustning hemma. Där tror jag att vi behöver lägga krut. Och någonstans så kan man säga att kalkylerna som görs idag för att titta på hur ska den här överkopplingen göra. Ja, de är mycket baserade på själva tjänsten och driften utav den. Men man kan också fråga sig, vad är kostnaderna för att köra vidare på IPv4-system och göra det här som jag kallar fix och tricks för att lösa och nattningar och dubbelnattningar och trippelnattningar för att få loss adresser. Det tror jag inte vi riktigt har koll på. Det är ingen som sitter och räknar på det, utan man löser det på det sättet. Så att vi tror att kostnaderna kan minska faktiskt om man smetar ut det över tiden. Och att man också gör sin plan för det här. Om man tittar på, okej, hur ofta byter vi en speciell hårdvara? Hur ofta byter vi slutkundshårdvaran hos konsumenten? Hur ser det ut på datorerna? Hur lång tid tar det innan de är utbytta? Man funderar på det. Gör den planen helt enkelt. Och det här var jag inne på tidigare, att det kostar redan idag. Och jag tror också att det är värt att tänka på det här med den mentala känslan av att det hämmar. Och man vet att men det går inte riktigt att klämma ut så himla mycket mer av IPv4. Och också att man försöker titta på kostnaderna för att lösa de här speciallösningarna. Yes. Tittar man på vad får vi för konsekvenser om vi hamnar i en bristsituation, så var vi inne på det tidigare. Att vi vill undvika en sån här topp. Och då kommer vi få ökade kostnader. Dels för de konsulter som ska göra det här. Och det är tufft att ringa då det här lilla stödsystemsföretaget som hjälpt oss att sätta upp vårt stödsystem för kundhanteringsprocess 5 i 12, när de har samma utmaning med massa andra kunder. Utan jag tror att den som är tidig ut här och ser igenom hela flödet utav olika system har mycket att vinna på att ta kontakt med sina underleverantörer redan nu då. För vi vill ju inte hamna i en situation där vi inte kan ta emot nya kunder. Och vi vill ju absolut inte hamna i en situation där vi ska vara tvungna att köpa IP-adresserna på eBay för att få loss dem. Och vi vill inte hamna i en situation där vi får ett missnöje, förtroendekris mot leverantörer och så vidare. För att det är klart, hinner man inte, ja, det är ett sätt att lösa det är att ta mer betalt. Hur ser det ut idag då? Frågar man sig. Och vad rekommenderar vi att man ska göra? Ja, i Sverige så sker en hel del. Utrullningen till exempel SSNFs krav är IPv6. Vi pratade tidigare om att 60% av de intervjuade företagen säger att det kommer att vara ett viktigt krav. Men samtidigt så vet vi att man sitter och väntar väldigt mycket på varandra. Och det är frågan vem tar första steget och så vidare. Sannet har tagit fram en IPv6-policy. De ligger i framkant. Det finns, som jag sa tidigare, basnätet, knutpunkter och annat. Det här är förberett redan idag. Och allt fler börjar implementationen. Så pratar vi med operatörerna, så kan man säga att de är ganska... Ja, de är inte så oroliga. Det är väl det budskap som vi känner med runt och pratar med operatörerna. Men min oro där, det är att marknadssidan och tekniksidan pratar inte med varann. Utan marknadssidan hoppas nog att när man väl vill sälja nya tjänster, ja, då har tekniksidan löst allting så att vi klarar det här. Och dessutom så tror jag tekniksidan räknar med att när det gäller kundsystem och sånt, ja, då har marknaden koll på det och ställer krav. Men det är inte så säker på att det är så. Utan pratar vi med tekniksidan, ja, då vet man vad det här är. Pratar vi med marknadssidan så vet man knappt vad IPv6 är. Så det här tror jag är viktigt. Återigen, gå hem och gör sin hemläxa. Titta på alla system. Vad får det här för konsekvenser rakt igenom? I världen så kan man säga att 85% av adresserna är upptagna. Det har vi pratat om tidigare. Asien har fått en väldigt liten tilldelning. 60 miljoner adresser i Kina. Det förstår ni ju att det har inte räckt långt då. Utan här kommer troligtvis förändringar att påbörjas. Så det som kan vara bra för oss som bor i Sverige är att jag tror att de asiatiska tillverkarna, om de inte redan har fullt ut gått över till IPv6 i all sin hårdvara och även mjukvara, så är de på väg att göra det. Därför att deras hemmamarknader kräver det. Så det kommer vi att ta del av. Jag tror inte heller att det här kommer bli så att det blir något dyrare att skaffa den här utrustningen. Utan snarare tvärtom, att om ett halvår så kommer vi ha svårt att få tag på någon utrustning som bara fungerar på V4. I USA så har de centrala myndigheterna gått ut och sagt att sedan sommaren i år så ska allting vara IPv6-kompatibelt. I Europa så har man satt upp mål att 25% av EUs industrier ska ha tillgång till IPv6 2010. Så här ser ni, här är det betydligt lägre krav, vilket skulle göra mig lite mer orolig. Både Korea och Kina har ganska offensiva krav och planer. Tittar vi på aktörer som Google till exempel, så säger de att ja, vi måste vara förberedda. Så när kunderna börjar ställa krav på det här, så är vi redan förberedda. Och det är frågan, vad innebär det då? Och när, för jag tror att ett problem är det här, att det är inte så att kunderna sitter och skriker efter IPv6, för de vet inte vad det är och vad det är för nytta. Och det är ingen som har ett problem. Det finns inget kundproblem att lösa idag, utan det här är ett problem som vi har internt i organisationen, och det är en hygienfaktor som man som kund utgår ifrån att det här ska fungera. Så det är nog viktigt att se till att ja, det här är bröd och smör för de som ska leverera internet över Sverige. Och alla utgår ifrån att det här kommer att fungera. Så vad är våran rekommendation och vad är slutsatsen? Jo, gå hem och gör planer för hur det här påverkar er verksamhet. Och ställ, om inte det påverkar er verksamhet, så ställ krav på era leverantörer att göra en egen inventering av hur läget är. Och göra en gapanalys och säga att okej, här ligger vi väldigt bra till. Men de här systemen hade vi glömt bort. Och se till att prata om det internt i era organisationer. Se till att involvera framförallt marknad och kundsidan på företagen. För att återigen, jag tror på tekniksidan har man koll på det här. Och gör en tidplan för hur man ska fylla de här gapen mellan kraven och det som är fakta. Då. Och sen gå tillbaka till era leverantörer. Fråga, vad kommer hända om adresserna tar slut? Kan ni hjälpa oss att se till att våra stödsystem eller vad det nu är fungerar även imorgon? För det är inte skillnaden mellan år 2000 är ju att det är inte som att slå på en switch, utan de här delarna kommer ju samexistera. Så att det är mera jämförbart när vi kanske gick från GSM till 3G, och vi kommer att leva i båda världarna under en övergångsperiod. Och det är ju bra, men samtidigt så gäller det att inte invaggas i falsk säkerhet här, utan förr eller senare så tar det slut. Och som vi sa, det är inte om 10 år, utan det tar slut mellan 2010 och 2011 med nuvarande prognoser. Och säljer vi fler plastkaniner så tar det slut ännu snabbare. Bra, det var vad jag tänkte säga idag. Tackar så mycket.
Om det finns några korta frågor till Magnus. Och medan ni laddar, det är så att allting spelas in här, så att det är tillfälle att komma ut i den digitala evigheten, men det kräver att, har ni en fråga, tar vi det i mikrofon som ni får i handen raskt. Någon som har en fråga? Ja.
Ja, jag undrar, det här har vi hört i 10 år nu. Så varför ska vi tro att det är allvar den här gången? Och sen så undrar jag också, så frågan är egentligen, vad är det som gör att det kommer att hända? Och sen har jag en fråga till, vi som kommer från kommunala och landstingskommunala sidan. Jag har lite svårt att se affärsnyttan för oss. Det här kommer enbart att kosta pengar.
Ja, det var flera frågor igen. För det första så tror jag att svaret på vargen kommer frågan är ju att jag tror att nu börjar vi närma oss, vi ligger så pass nära i tiden med, om man tittar på de prognoser, och dessutom så händer det så pass mycket på andra sidan när det gäller mikroprocessorer och möjligheten att på ett ekonomiskt sätt sätta IP-adresser i mindre prylar till en relativt låg kostnad. Så att sannolikheten att det här händer är stor och vi ser att det börjar hända. Sen tror jag också att ett viktigt skäl är att säga, ja, det är säkert så att vi kommer kunna förlänga tidsfönstret genom att göra nattningar och så vidare. Men det kommer ske till ökade kostnader. Så att det är de ökade kostnaderna vi får väga mot kostnaderna att implementera det här idag. Och i princip så, det vi försöker säga det är att det här går att lösa med en normal utbytestakt. Men det är viktigt att man inte investerar i någon utrustning idag som inte är IPv6-kompatibel. Utan att man tittar på att göra det med utrustning som är förberedd för det här. Och då ska inte kostnaderna behöva bli så enormt stora. Utan det är snarare så att det är en utbyte som man skulle ha gjort ändå. Och sen hade du en tredje fråga som du får hjälpa mig att komma ihåg. Ja, det kostar pengar. Jo, ja, det kostar pengar. Men där hävdar jag att ja, den kostnaden har man ändå. Så att man har en alternativkostnad antingen i form av att underhålla sina nuvarande system med en gammal teknologi. Eller att göra det med en ny teknologi. Och den nya teknologin är trots allt effektivare. Så beroende på vilket tidsperspektiv man ser på det så tror jag att totalkostnaden över tiden kommer bli dyrare. Eller alltså dyrare om man är kvar i IPv4-världen.
En fråga här framme.
Ja, jag håller helt med det där, ja, med det ekonomiska och det tekniska perspektivet i det här fallet. Det här är inga stora kostnader och det är inte komplicerat tekniskt. Det som kan ställa till med problem, det är det politiska perspektivet. Det här möjliggör en övervakning som vi aldrig har sett förut. Diskussionen kring frålagen som vi har haft nyligen är ett exempel på vilken diskussion det handlar om. Men det handlar om det samhälle som beskrevs i bland annat Orwells 1984. Den kom ut 1948, han vände bara på de två sista siffrorna i årtalet. Det här är en möjlighet att bromsa utvecklingen av politiska skäl. Att man inför någon form av restriktioner här. Att man inte accepterar en sån här utveckling. Vi får se lite vad som händer. Det är inte så mycket en fråga om det inte finns någon som har politiska synpunkter. Men jag tycker att man ska tänka på att det finns den här aspekten också.
Ja, jag håller med om det. Det finns en, såklart en utmaning i när allting, vi kan nå alla typer av prylar och kaninerna kan prata med varandra och vi kan ladda upp våra kamerabilder per automatik. Och där tror jag att det är viktigt att ställa krav tillbaka på att man kan lägga saker bakom lösenordsskydd även om vi har en IP-adress. Och att man också får bestämma vilka IP-adresser som man skyltar med. Det är ju inte meningen att alla prylar vi har ska vara synliga och sökbara via internet. Utan det är ju krav såklart som man får ställa tillbaka på tjänsteleverantörer och teknikleverantörer. Att det går att vara hemlig om man vill vara hemlig. För att jag kanske inte vill dela med mig av mina bilder såklart. Så jag håller med dig. Det är en viktig aspekt att plocka med här. Samtidigt så tror jag att vi går mot ett samhälle där fler och fler saker kommunicerar med varandra. Människor kommunicerar över landsgränser och man vill dela med sig. Men det måste vara upp till var och en att bestämma vad man delar med sig av. Och det är klart att det är en avvägning.
Ska vi ta en kort fråga till innan vi släpper in nästa talare. Och så får vi spara resten till slutet. Varsågod.
Ja, jag skulle vilja veta lite mer. Vad innebär det rent konkret det här att vi kommer att leva i två världar? Det vill säga om jag går över, vad händer om mina kunder inte gör det och vice versa? Och den typen av funderingar skulle jag vilja ha svar på. Mm.
Ja, rent generellt så kan man ju säga att det finns en risk om vi har idag IPv6, vi har kunder som enbart är på IPv6 som ska kommunicera med någon leverantör som bara är IPv4. Samtidigt så kan man säga att det här, jag tror att reellt är det inte så stort problem. Därför att i princip all utrustning som tas fram idag kommer att kommunicera båda världarna. Så det är både IPv4 och IPv6. Däremot så kan man ju säga att det omvända problemet kan ju uppstå om vi som svenskar sitter och ska kommunicera. Men nu får du hjälpa mig om jag har fel, men en kinesisk sajt som bara har IPv6, där skulle det redan idag kunna bli ett problem som jag ser. Nu är inte jag superteknisk, men det är så jag har uppfattat det. Så att här behöver vi vara i en värld där vi kan finnas i båda världarna, men det kommer ske per automatik. Lite på samma sätt som en 3G-telefon idag kan kommunicera på ett GSM-nät. Så det tycker jag är en hyggligt bra jämförelse. Men däremot så går det ju inte att ringa med en GSM-telefon på ett enbart 3G-nät. Så att om vi åker till Asien och de bara har 3G, ja, då fungerar det inte med vår gamla GSM-telefon.
Jag tror vi sätter punkt eller semikolon där. Tackar Magnus till att börja med en applåd. Så skulle jag vilja introducera nästa talare, Mikael Anderberg från Microsoft. Välkommen upp på scen. Sen kring frågan här hur det är med kineserna där. Jag tror när vi fått protokollen att funka så är det en del andra trösklar att ta sig över när det gäller access till kinesiska sajter och framförallt tvärtom. Men det är ett annat bekymmer. Mikael, varsågod. Om Microsoft och Microsofts både ambitioner eller IPv6 men faktiska användning av det. Mikael är, vilket kanske kommer framgå, så kallad evangelist. Och du får utveckla vad det innebär. Så, då har vi tekniken med oss också.
Så, varsågod. Det, jag tycker jag hör mig själv. Ja, Mikael Anderberg heter jag. Jobbar som evangelist på Microsoft i Sverige. Och några av er har kanske sett mig förut i olika sammanhang när det gäller infrastruktur och säkerhet. Det är ju de områdena där jag tenderar att röra mig. Och Microsofts syn på IPv6, man kan fundera på egentligen, ja, det är självklart en intressant fråga hur stödet ser ut och hur implementationen ser ut av det, och den ska vi titta på. Men det finns också en djupare del i hela och varför IPv6 är så intressant för Microsofts sida. Titta på våra gamla slogans, hur de har utvecklats genom tiderna. Den första Bill Gates myntade var ju en PC på varje skrivbord i varje hem. Ja, idag med dagens ögon så inser vi att de måste vara uppkopplade, annars är det rätt tråkiga PCs, eller hur? Nästa var ju information at your fingertips. Hela det här med att kunna hitta information på webben och så vidare. Igen, det bygger på att maskinerna är uppkopplade och har kommunikation med varandra. Och nu har vi helping people realizing their potential, vilket också handlar ju om att kunna kommunicera och utbyta information med varandra. Så hela vägen, ryggraden i Microsofts hela verksamhet handlar om att möjliggöra kommunikation mellan människor. Och vi ser ju hur världen förändras. Det här är min version av plastkaninsbilden, men exakt samma tanke. Vi får allt fler devices idag som faktiskt då på olika sätt behöver nätverksaccess. På gott och ont. En del av dem kanske man skulle vara lika glad om de inte fanns där. Därför att de sprider mycket onödig information också. Men det är trots allt ändå i slutändan en valsituation man hamnar i. Där man då kan välja att vara mer eller mindre synlig på nätet. Men det vi kan se i alla fall är att vi har ju olika plattformar som utvecklas hela tiden. Alla de här behöver på olika sätt tillgång till information. Bara för att ta ett exempel, man kan ju titta på, för att nämna ett exempel, jag är ju själv fotointresserad som hobby och titta på hur möjlighet att vara uppkopplad i alla lägen har förändrat världen där. Där man ser att pressfotograferna idag, i alla fall de som befinner sig på Canon-sidan då, kan ha faktiskt möjlighet att deras kamera direkt publicerar en bild på deras webbsajter. Trådlöst, i samma ögonblick den tas. Så bara några nanosekunder efter bilden är tagen så finns den på webbsajten. Sen har man en mer högupplöst bild som de kan ta med sig tillbaka som blir nästa dags mittuppslag eller vad det nu är, om det är en het nyhet. Men den möjligheten till att sprida information hade vi ju inte förrän olika typer av devices kunde prata på nätet på det sätt de gör idag. Sen har vi också en hel hoper olika bärare av den här informationen. Och IPv6 är ju nätverksprotokollet och det i sin tur förflyttas ju över hårdvara på olika sätt och vis. Och därför så har ju vi lagt väldigt mycket fokus på att försöka göra den processen så smidig som möjligt. Och det kommer vi titta på när vi tittar lite mer på den tekniska implementationen av IPv6 i våra produkter. Hur vi faktiskt har då försökt att göra det möjligt, att så mycket som möjligt göra det här på ett enkelt och smidigt sätt. Och inte minst kostnadseffektivt. Och slutligen då så, det där är ju mera visionerna det handlar om. Så att låt oss titta på hur det ser ut i praktiken. Vi tror alltså att den här övergången kommer ske förvisso gradvis, men att den verkligen kommer ske nu inom de närmaste åren. Ja, jag har också läst de här rapporterna där det står att de IPv4-adresserna, eller de så kallade slant 8-allokeringarna av IPv4-adresser tar slut i maj 2010. Och det må ju vara så i och för sig, men det är inte det egentligen som framförallt driver oss i den här frågan. Utan det är just kopplingen tillbaka till vår kärnidé, att mjukvara ska möjliggöra för människor att på bästa möjliga sätt jobba och spendera sin fritid på olika sätt och vis. Och därför så är det väldigt viktigt för oss den här möjligheten med att kunna vara uppkopplad. Och jag tror att vi behöver inte ta så här jättekonstiga exempel för ni ska se hur den här visionen om att alltid kunna liksom leva till det yttersta, hur den snabbt kan begränsas. Hur många här inne har någon gång försökt att antingen få hjälp via eller hjälpa någon annan via den inbyggda hjälpfunktionen som finns i Windows eller för den delen i MSN Messenger också? Vet ni vad jag pratar om? Ja, det är några här som räcker upp handen. Precis. Typexempel. Fantastisk funktion egentligen som kom redan för många, många år sedan. Men för väldigt många var omöjlig att använda under lång tid. Därför att deras, alltså typ man skulle hjälpa sin mamma eller sin pappa eller någonting. Eller vad det nu kan vara med deras dator. Men de sitter ju då bakom ett ADSL-modem eller någonting som nattar. Jag vet inte vad de har för publik IP-adress. Ber de titta på sin maskin så vet de inte hur de tittar vad de har för publik IP-adress på andra sidan ADSL-modemet. Utan de ser sin egen interna maskin. Så de säger, ja men jag sitter på 192.168.0.1. Ja, jättebra information. Den kan jag verkligen hjälpa med att få kontakt med dem. Och så vidare. Så att det var ju en funktion som fanns tidigt. Men som hämmades just av det här med nattningen och svårigheterna som det medförs. Så därför så tror vi att den här så att säga, trycket från marknaden att kunna börja använda den här typen av funktionalitet kommer att driva igenom den här utvecklingen och få IPv6 faktiskt, att vargen faktiskt kommer den här gången. Och den är inte bara där och ser hur många som kommer att springa och få se om det fanns en varg, utan men nu är faktiskt vargen här. Och under tiden då, om man tittar på hur kommer det här drabba då olika typer av kundgrupper eller användare? Och vår syn på det är väl egentligen att konsumenterna kommer inte märka så mycket överhuvudtaget. Handen på hjärtat, om ni tänker de allra flesta hemanvändare. De vänder sig till någon ISP de tycker om. Eller de bara råkar ta den de först blev uppringda av när de flyttar in i lägenheten eller huset. Den ISP:n säger, vill du ha bredband? Ja, klart jag vill ha bredband. Bra, det kommer paket på posten och så kopplar de in det. Och de har ingen aning om de pratar IPv4 eller IPv6 eller vad de nu gör. Allting går ju bara ut på att stoppa i strömmen i ADSL-modemet eller kabelmodemet eller vad de nu har, fiberjacket. Och sen startar din dator så löser sig resten själv. Och det är ju faktiskt så för väldigt många hemanvändare som världen ter sig. Så de kommer nog egentligen inte märka så mycket av det här. Med ett litet undantag. Och det är ju att tack vare Link Local Multicast Name Resolution, LLMNR, som är då det nya sättet att upplösa namn i IPv6-världen. I IPv4 så hade vi NetBIOS som ingen tycker om, för NetBIOS är ett väldigt gapigt och skrikigt protokoll. Och bara, här är jag, är det någon som vill prata med mig? Här är jag, är det någon som vill prata med mig? Så håller NetBIOS på hela tiden. Och det är hela tiden på nätverket liksom. Och liksom
och sen är han, jag vill prata med dig, jag vill prata med dig. Och sen så bara, och så håller han på att diskutera fiskehistorier med varandra och så här. Och ni sitter bara och tittar i en network monitor och bara tycker, hallå, det där paketet var faktiskt onödigt. Och det var det också, så vad håller ni på med liksom? Allting sker i broadcast, det är liksom, alla bara står och skriker på torget liksom. Och ingen riktigt greppar varandra. Men i IPv6 så är det ju då implementerat på ett annat sätt. LLMNR, som bygger på att alla IPv6-enablade maskiner känner till en definierad multicast-adress som man skickar ut en förfrågan till. Hej, här är jag. Och alla andra IPv6-maskiner lyssnar på den adressen. Och om de säger, jaha, där dök ju Kalle upp. Vad bra, då lägger jag in Kalle i min adresslista. Då vet jag var Kalle finns någonstans. Och så håller de på. Så det är en multicast som går ut. Alla maskiner som finns inom hörbart område vet om det och har sen memorerat det. Så sen kan de skicka unicast till den här maskinen. Och de kan kommunicera med varandra utan broadcast-trafik och utan en massa skräptrafik på nätet. Och det här sker ju per automatik i klienten. I Windows Vista, vi kommer till lite grann skillnad mellan klient och server snart. Men i klienten så sker det här med automatik. Vilket innebär att de namnupplöser varandra. Så det enda lilla man måste tänka på då bara är att det här ska filtreras. Nu igen, det här påverkar inte konsumenterna. Därför det här är bredbandsleverantörernas ansvar att göra det i det här läget. Men de måste ju tänka på att, oj hoppsan, vi kan inte bara öppna upp nätet hur som helst. Därför då kommer alla våra kunder att se varandras maskiner och det kan bli intressanta effekter av det. Så det får man lite tänka på. Men bortsett från det så är det fortfarande så att konsumenten inte behöver fundera så mycket överhuvudtaget. Företagen då, varför kommer de gå dit? Ja, det var ju, jag tror att det var ni där som sa det, att det här ser ut att vara en kostnad för oss. Var finns värdet? Ja, alltså grejen är att vi tror inte att värdet finns i IPv6 i sig. Vi tror att värdet finns i att applikationer får möjlighet att jobba på ett annat sätt. Och mer specifikt, två exempel på tillämpningar som faktiskt får en betydligt bättre möjlighet att fungera i en IPv6-värld än vad man har gjort i IPv4 är, till börja med, så om vi tittar på, så har vi alltså Quality of Service. Quality of Service i tidigare versioner av Windows, alltså Quality of Service för de som inte känner till det, bygger ju på konceptet att man kan då definiera att okej, det här är en viktig konversation på nätet, jag ska ha företräde. Till exempel om ni har, vet, styrelsen ska ha en webbkonferens ut till sina aktieägare eller någonting, bör kanske gå före liksom Kalle eller Stina som sitter och surfar för nöjes skull på Facebook liksom någonstans. Men så av den anledningen kan man då vilja ha en Quality of Service-funktion. I tidigare versioner av Windows så byggde det här på att man anropar ett API och sa hej, jag är intresserad av att köra Quality of Service. Men de som inte anropar det här API:et, ja, de brydde sig inte heller utan de pratade som de ville. I Vista och Windows Server 2008, där har man vänt på det här, så där är det här policystyrt istället. Så man har full kontroll över det som nätverksadministratör. Man kan tala om vad som gäller. Man kan styra på applikationsnivå. Man kan styra på path-nivå, var filerna ligger. Man kan styra på maskinnivå och så vidare. Det finns alla möjliga möjligheter att styra det här. Men tanken är att där kan man definiera webbkonferensdatorn i konferensrummet har företräde framför gästdatorn som surfar på Facebook. Den distinktionen kan jag göra på nätverksnivå. Redan där har man vunnit någonting. Därför det innebär kanske till exempel att ett företag inte behöver ha lika mycket bandbredd längre som de tidigare haft. För tidigare var de tvungna att köpa bandbredd för att hantera pikarna i trafik. Nu kan de köpa bandbredd för att hantera sin medianmängd av trafik istället. Och styra topparna genom att helt enkelt begränsa dem om de är till fel typ av verksamhet. Den andra funktionen som vi tror kommer att uppskattas och medföra en hel del fördel här, det är ju faktiskt möjligheten att jobba med IPsec. Det vill säga IPsec är, det är ju då IP Security står för, och det är ju en inbyggd del i IPv6-protokollet. Det här ger helt andra möjligheter till att kontrollera vilka maskiner pratar med vilka och varför. Så att, låt mig ta ett exempel. Kommer ni ihåg Sasser och Blaster som attackerade SQL-servrar tillbaka på 2003-talet? De här två maskarna gick ut och sökte i blindo efter SQL-servrar. SQL-servrar. Sköt de ner dem allt eftersom. Och ni satt som administratör och jagade de här och försökte bli av med dem. Men handen på hjärtat, hur många SQL-servrar behöver man egentligen ansluta till direkt från en klient? Jag skulle vilja säga att de är väldigt få. Förutom för den som har rollen att vara DBA i företaget. Ja, de måste ju antagligen prata med själva SQL-servern. De allra flesta andra pratar inte med SQL-servern. De pratar med en applikationsserver. Om ni kör SAP till exempel. Eller ni kör någon webbaserad lösning för ett affärskundhanteringssystem. Vad det nu är. Alla har gemensamt att de jobbar mot en databas. Men ni jobbar ju mot applikationsservern. Med IPsec så kan jag med certifikat säga att ingen maskin förutom applikationsservern får prata med SQL-servern. Och ska vi vara då riktigt så att säga krassa i vad som händer? Var kommer de här maskarna, malwaren och sådana saker som ibland ställer till i våra nätverk ifrån? Jo, från användarna. De har varit ute någonstans med sin dator, vet. Nästan alla företag säger att nej, du får inte titta på betal-tv på eller på hotellet för att man tror att man tittar på fel kanaler och det vore ju lite pinsamt, så det är bäst att förbjuda helt och hållet. Ja, vad händer då istället? Jo, då sitter de och surfar. Och man kan ju fundera på vilka sajter de surfar på också, men de drar på sig grejer. Och vad händer då? Jo, datorn börjar bete sig lite konstigt. Och nästa logiska steg är att då åker man hem till kontoret, pluggar in datorn i nätverket och sen ringer man helpdesk. Jo, hej, min dator beter sig konstigt. Vad tror ni vad händer med all det malware som fanns där? De var ut i företagsnätet under tiden. Men med IPsec på plats så kan vi säga då, klienter kan inte prata med databasserverna till exempel. Vilket innebär att det spelar ingen roll hur mycket SASR eller Blaster de har på sig. De kommer aldrig ens se databasserverna. Och nu utan att såra någon som eventuellt älskar databaser här, men en SQL-server är världens mest tråkiga gäst på ett cocktailparty. Jag lovar. En SQL-server, den sitter bara där och funderar över sina tables och sina rader och sina kolumner. Den är aldrig ute och surfar efter intressanta bilder på nätet. Den är aldrig ute och chattar med någon. Den tar inte emot konstiga EV-kort och sådana saker från kompisar, andra SQL-server där ute. Nej, SQL-servern sitter bara där och gör sina grejer. Så här liksom, håller den på liksom. Den är dötråkig. Med andra ord, den kommer inte att självförstöra sig själv. Utan den får alltid hjälp att förstöra sig själv. Så det är en viktig sak. Så IPsec och Quality of Service. De två faktorerna i sig tror vi kommer innebära väldigt mycket nytta för just företagen. Men på vägen dit då? Ja, hur kommer man dit? Ja, då är det ju precis som någon påpekade. Att vi kommer ju sitta i en situation där vi har blandade miljöer. Och vi ska alldeles strax titta på hur IP-stacken är definierad i de nuvarande versionerna av Windows. Men likväl under den tiden, även de av er som väljer att köra på IPv6 i Windows, ni har stöd för ISATAP, 64 och Teredo. Alla ihop olika tekniker för att beroende på situationen över ett IPv4-nät kunna tunnla sig själv till kompisarna på andra sidan. Och det här ger en ny affärsmöjlighet, eller affärsmöjlighet, det är det inte egentligen. Det är en ny möjlighet att faktiskt få en lösning som sparar pengar i form av om inte annat minskade helpdesk-samtal. Hur många gånger har ni inte suttit och svurit över en VPN-tunnel som ni inte får att fungera? På hotellrummet så går det inte att koppla upp sig för deras router filtrerar bort trafiken. Eller det är helt enkelt VPN-tunneln är nere och så vidare. Igen, vi backar tillbaka till IPsec eftersom vi kan definiera att den här maskinen får bara pratas med av de maskiner som har ett giltigt certifikat från min CA. Så kan jag ställa den rakt ut på internet. Och det är det som är intressant. Man kan alltså ställa hela sitt företagsnät rakt ut på internet. Internet är ert LAN. Ni behöver inga mer VPN-tunnlar. Man kopplar sig direkt till affärssystemen rakt över internet. Några av er får kalla kåra bara vid tanken. Innebär det att brandväggen är död? Nej. Brandväggarna kommer fortfarande finnas, men de får en annan roll. Inte den här meningslösa nattfunktionen som många av dem ägnar sig åt. Och man försöker styra liksom, och försöker säga att nej, men du vet, vi tillåter bara port 80. Det är bra, det är webbtrafik. Den är ju safe, eller hur? Det finns också en anledning till varför port 80 eller HTTP kallas för The Universal Firewall Bypass Protocol. Eller port 443, SSL. Den känner vi också till, eller hur? The Secure Universal Firewall Bypass Protocol. Det är precis det handlar om. det spelar ingen roll vad ni försöker göra för regler och säga att nej, men du vet, jag släpper inte ut MSN Messenger-portarna. Nej, för de tundar sig över HTTP istället, så de tar sig ut ändå. Utan man måste ha en layer 7-brandvägg som tittar på vad är det för trafik? Vad är det för innehåll som går fram och tillbaka? Och det kommer de fortfarande att göra. Så ja, alla layer 3 och 4 brandväggar, de är döda. De kan ni slänga i sjön. Nej, gör inte det. Det är miljöfarligt. Släng dem på tippen. Men alltså, de har ingen roll längre i en IPv6-värld. Däremot en layer 7-brandvägg som tittar på vilken trafik är det, varför är den där och var ska den någonstans. Det finns det fortfarande värde för. Men inte för att sköta själva säkerheten mellan maskiner. Det kan man lösa på annat sätt. Så att de teknikerna finns och det finns möjlighet att jobba med det, och det kan man göra redan idag. Windows har som sagt allting, men det finns en skillnad här. I Vista så är till exempel Teredo. Teredo är ju då specifikt en teknik för att köra IPv6-tunding över IPv4-nät över natt. För att kunna hantera den biten. Det är påslaget default i Vista, så den kan göra det själv och hitta den vägen. Det enda lilla kaviatet där är ju att ni som säkerhetsadministratör bör fundera över det här, så att det inte helt plötsligt era IPv6-enablade Vista-maskiner ut och prata med andra maskiner utan att de liksom riktigt frågade er brandväg om de fick det eller inte. För de tunnlar ut sig själv med hjälp av Teredo, så ni måste stänga Teredo-trafiken om ni inte vill tillåta den, antingen på klienten eller i brandväggen. Men servrarna av förklarliga skäl har inte det här påslaget default. Ni vill antagligen inte att era servrar gör saker som inte ni har bett dem att göra. Så av den anledningen så får man då själv slå på det. Men stödet finns ju självklart där. Så att Microsoft tror ju då väldigt mycket på det här med att vi kommer att få en blandning av mjukvara på våra lokala maskiner. Och vi kommer få mjukvara i molnet. Så vi har alltså det som vi kallar software plus services. Många pratar om software as a service, men det är någonting annat. För då pratar vi om att bara ha upp i molnet. Alla ni som någon gång har flugit och när flygvärdinnan säger nu måste du stänga av din dator, eller åtminstone nätverkstrafiken ifrån den, inser ju då att man har en viss begränsning där fortfarande i dagens samhälle. Men med software plus services så kan vi få det bästa av två världar. Det här är en datahall som vi håller på att bygga. Ja, den är färdigbyggd nu med den här bilden är lite gammal. Men den ligger i Quincy, 2 timmar utanför Redmond i Washington. Jag tror att de flesta av er kan se att den är rätt stor. Bara för att ge en illustration. Det här är ju då en 24 meters lastbil. Så att hallen i sig är ganska stor. De ligger just nu och installerar ungefär 10 000 fysiska servrar i månaden i den här hallen. För att förbereda för när den här rullningen går igång på allvar. Och det kommer komma ganska mycket announcements under året från Microsoft kring vad vi gör i den här världen. Men mycket av det här bygger på möjligheten av kommunikation. Och då är IPv6 naturligtvis en väldigt intressant grej. Men som sagt, 10 000 servrar i månaden. Det sköts av 3 stycken tekniker som jobbar. De jobbar skift förvisso, de jobbar inte 24 timmar om dygnet. Men 3 åt gången sköter den datorhallen. Så det är en annan bit, det är en annan historia som vi inte ska ta nu. Men automatisering och systemering på rätt sätt gör att vi kanske inte behöver ställa till det så väldigt för oss, även om det blir stora grejer. Så som jag nämnde nyss, med IPv6 så blir internet ditt lokala nätverk. Och rätt utnyttjat så kan man göra mycket kul grejer med det. Men vi ser ju att med hjälp av IPsec-en kan vi fortfarande isolera det. Ni har ert lokala nätverk, ni har då det som populärt brukar kallas för DMZ. Det är Militarized Zone som är någonstans mitt emellan ert lokala nätverk och externa nätet. Där man ofta ställer sina publika webbservrar och sådana saker. Och ni har naturligtvis internet. Idag begränsas de här av brandväggar med nattning och sådana saker. I framtiden så begränsas de av en policy. Ni talar om med hjälp av IPv6 att okej, så här ser mitt nätverk ut. För att många pratar om det att IPv6 är 128 bitar långa adresser. Och det kan ju verka mycket. Och folk har ju då roats med att räkna ut då hur många sådana adresser man får plats med på olika sätt. 2 upphöjt till 10 upphöjt till 38 tror jag stycken adresser per kvadratmeter på jordytan. Eller Mark Minassi som räknade ut att det är om man varje adress blir stor som en kärnpartikel. Observera inte atom utan kärnpartikel, en delmängd av en atom. Om varje adress är så stor och vi lägger dem på rad. Observera nu att när de är så små så vill ni inte nysa. För det är lätt att tappa bort de här då på den gången. Men ni lägger dem på en rad och sen ska ni ta det från punkt A till slutet på det här. Så tar den resan en ljusmånad. För de som gillar Star Wars och sånt där liksom, så är det lite kul där med ljusmånad. Men i alla fall, det är rätt många adresser. Men det är inte så att alla bara finns där, utan man har faktiskt en uppdelning i standard när man delar upp dem i 264 bitars block, där den ena kan motsvaras vid dagens subnät ungefär, och det andra är då det publika internet-ID:et så att säga, som man kommer åt företaget. Så det finns alltså i allra högsta grad möjligheter att tala om att okej, det här är ett subnät även fast IPv6. Och den ska inte synas ut på internet, utan de pratar bara internt. De här maskinerna ska synas ut på internet. De här maskinerna ska synas ibland ut på internet beroende på faktor X. Och så vidare. Så de möjligheter finns i allra högsta grad i IPv6 att man kan jobba med det. Men skillnaden är att idag så handlar det inte om hur kan jag göra mesta möjliga utan att fastna i begränsningarna. Utan nu är det snarare, jag har oändliga möjligheter, men hur kan jag begränsa det så att det blir på mina premisser. Så att det där är ganska intressant. Gå och gör mycket kul grejer med det. Jag kan... Utan att göra allt för mycket reklam för det. Men på TechEd i november, och det är inte så långt bort, det är 3 veckor kvar, så kommer vi att ha presentationer om hur Microsoft har jobbat med det här specifikt och tagit det här till nästa nivå. Och ni kommer få höra mer om det då. Men tyvärr kan jag inte få prata om det just nu. Däremot så vill jag bara snabbt nämna hur TCP-IP-stacken ser ut i Windows Vista och Windows Server 2008. Som ni ser så är det en dual i TCP-IP-stack. Vi har IPv4 och IPv6 ligger parallellt med varandra. De delar på NDIS-lagret och Winsock-lagret då, ovanpå respektive under. Grejen är att i båda två så är IPv6 till börja med installerat, enablat och föredraget per default. Det vill säga att en Vista-burk kommer att automatiskt prata med en annan burk över IPv6 om den kan och om den tillåts att göra det. Oavsett om ni sen i övrigt använder IPv4. Några funderar på att det här kommer innebära en massa overhead. För då ska den alltid först prova på IPv6 och så får den inte prata. Och sen ska den prova om på IPv4. Nej, det funkar inte så. Utan det som händer är att när det gäller, den kommer direkt konstatera. Får jag från min DHCP-server ett AAAA-record som talar om för den att det finns en IPv6-enabled DNS där. Om den får det så vet den att jag kan prata IPv6 ut genom gatewayen. Vad som händer med det sen bryr sig inte just den maskinen om. Och då kommer den prata IPv6 default. Om den inte får det recordet så säger den okej, det här är en gammal tråkig IPv4-miljö. Fine, jag pratar väl IPv6 med mina närmaste kompisar, men i övrigt så kör jag IPv4 då. Så att den kommer då inte att bli långsammare eller någonting av det här, utan den kan hantera den bitarna. Alla de andra nyheterna i TCP-IP-stacken finns självklart med sliding windows och allt det här. Och det är en dramatisk skillnad i prestanda kan jag säga mellan den här IP-stacken och allting vi har haft tidigare. Men några säger att det här med Microsoft och version 1-produkter, det vet jag inte om jag riktigt vill vara med om. Det här är inte en version 1-produkt. Ja, på sätt och vis är det, för det är en helt ny TCP-IP-stack. Men det är inte första gången vi provar IPv6. Faktum är att Microsoft har hållit på med IPv6 sedan Windows 98 Advanced Networking Pack. Som kom just 1998. Och det var ett Microsoft Research-projekt. Sen har vi fortsatt med det framåt. Den första produktionsstacken kom i Windows XP. Och nu har vi då den här stacken i Windows Vista och Windows Server 2008. Så att vi har hållit på med det ett tag. För de som vill se ett exempel på en sån här lösning i praktiken. Och har Vista på en maskin. Antingen på er egen maskin eller någon på kontoret. Dra igång den här. Windows Meeting Space. Finns med i Windows Vista. Det är en inbyggd liten mini-live-meeting-applikation kan man säga. Eller net-meeting för de som kommer ihåg gamla namnet. Där jag alltså kan dela en desktop, jag kan dela en presentation, jag kan samarbeta mellan folk. Jag kan hålla ett virtuellt möte mellan kollegor. Den bygger på IPv6, den kräver IPv6 och den bygger på LLMNR. Så nästa gång ni sitter i gaten på Arlanda och funderar på hur ska vi göra det här nu då på ett smart sätt. Dra igång era Vista-burkar, starta live meeting space, Microsoft Meeting Space. Den som är först och startar anger att jag skapar ett möte, det här är lösenordet. Alla andra kommer se den burken på grund av LLMNR. Så de kommer hitta varandra över wireless, de sätter upp temporära IP-adresser själva. Och de kan börja prata med varandra och de behöver bara logga in mot applikationen och ange lösenordet. Så kan ni samarbeta kring det här. Det ger möjligheter här i ett högteknologiskt land trots allt. Att jobba på ett smartare sätt. Det finns många delar runt om i världen där det här är enda sättet att få kontakt. För det finns inga kablar i väggarna. Det finns inga trådlösa wireless-stationer någonstans. Utan Du tar med dig ditt internet. Vi hade ett exempel med en cellgrupp hos oss som var nere i Anderna och sprang upp i bergen där. Jag lovar dig, det var inga ISP:er som slogs om att dra ut kablar till dem. Utan de här stackars indianerna satt där uppe utan nätverk. Men tack vare det här så kunde de i alla fall samarbeta med varandra på ett smartare sätt. Då, så att säga. Så även om de inte hade internet så kunde de köra det här ändå. Så, Microsofts egen utrullning då, hur ser den ut och vad har vi gjort då? Ja, vi kör faktiskt IPv6 i produktion och har gjort ett tag. När vi sitter på vårt eget nätverk så jobbar vi default med IPv6. Det är vad vi vet just nu dagens, eller världens största produktionssatta IPv6-nät som används i daglig verksamhet. 89 000 anställda plus en massa vendors då, så att egentligen är vi kanske 120 000 worldwide, någonting i den stilen. Drygt 300 000 maskiner som dagligen kommunicerar över IPv6. Och vi har börjat leka med möjligheterna det här gör. I Redmond till exempel, så ja, ni vet hur jänkarna är. De har ju alltid varit så här att de föredrar sin egen bil till jobbet. Men även de har insett att soppapriset har gått upp. Så helt plötsligt är faktiskt public transportation någonting som är intressant där. Vi kör bussar ner från downtown Seattle och downtown Bellevue upp till Corp varje morgon och varje kväll som folk kan åka med. Alla de har trådlösa accesspunkter och folk sitter och kollar mail. Det är lite spöklikt på de här bussarna kan jag säga på morgonen. För man kommer in i en stor turistbuss. Det första som händer är att när alla tittar upp så är alla indier. Nej, ni är inte på fel ställe i fel stad. Så här, alla affärsresenärer är det största problem. Det är så här, bara, oj hjälp, jag flög till fel flygplats. Nej, det är rätt flygplats. Men det är ganska många indier som jobbar på Microsoft. Men de tittar upp och sen tittar de ner igen och så sitter de och skriver. Det enda man hör är det där knacket som vi hör här. Inget fel med det, jag uppskattar att ni finns och vad ni gör. Men alltså just det där knacket, det är det man hör på bussen. That's it, liksom, alla sitter och kollar mail. Men grejen är att på det sättet gör de den här timmen till jobbet produktiv. Vilket innebär att i andra ändan av dagen så får man en timme till sin familj istället. Så att på det sättet så är det direkta fördelar med det här. Målet med att göra det här jobbet var ju naturligtvis att stödja Windows-utvecklingen. Att Windows-teamet skulle ha ett praktiskt nätverk att prova på. Så är det ju att jobba på Microsoft. Allt vi gör är alltid en experimentplattform för produktutvecklarna. Det innebär att vi är först att testa saker. Det innebär också att saker ibland inte funkar som det ska. Men så är det ju liksom när man jobbar på mjukvaruföretag. Men ändå så var det man ville göra. Och man ville säkerställa då att stödet fanns där fullt ut i IPv i Windows Vista och Windows Server 2008. För er som våra kunder och partners har kunnat ta del av. Utrullningsstrategin då? Ja, den började ju egentligen med att man, precis som alla andra företag så gjorde man det stegvis. Man tog inte alla på en gång. Men grejen med det här är att man rullade ut det successivt. Man började i Redmond och sen ut i Nordamerika och så småningom till Europa och Asien och så vidare, allt eftersom. Och man började med att rulla ut en hybridlösning där IPv6 fanns där. Men alla maskiner pratade default IPv4. Och de av er som lyssnade på mig på förra sliden vet hur man gjorde det. Man hade helt enkelt inga AAAA-records i DNS:en. Då tog ju alla maskinerna automatiskt och pratade IPv4. Utom de maskiner som vi då hade satt en policy på att nej, men du ska prata med ett AAAA-record för du pratar med den DNS-servern. Och genast då så switchade de till IPv6. Så på det sättet kunde man enkelt styra då vilka som gjorde det här. Sen kunde man dessutom ge dem certifikatet de behövde för att hantera IPsec-en då, så att man då på det sättet hade kontroll över vilka maskiner som pratar med vilka och varför. Till exempel så kan du inte på något sätt överhuvudtaget se de servrar på Microsoft som innehåller källkod om du inte är validerad med certifikat och kan prata IPsec. Så glöm det där med en hacker som ska in och kolla koden. Liksom. Har de inte certet så kommer de inte åt de servrarna. De kan inte ens se dem att de finns där. I samma blick som man känner att nej, men det här rullar på rätt bra. Då var det bara att enabla IPv6 i DNS:en och DHCP-servrarna och sen rullar det. Så nu med så kör ju då alla, så fort vi sitter på lokala nätet sitter vi default på IPv6. Några av oss kör även externt i den mån våra ISP så stödjer det. Andra av oss kör ju tunnlat över IPv4 fortfarande. Så våra egna maskiner pratar IPv6 men de tunnlar sig själva över IPv4 för att kunna prata över internet på väg till Redmond då. Det vi lärde oss är att ja, tekniken fungerar. Den är helt användbar. Det är inte så fruktansvärt stora problem med äldre hårdvara och sådana saker. Av den enkla anledningen att det finns stödet för att tunnla sig själv över IPv4. Så det går faktiskt att lösa det även fast hårdvaran på vägen inte är uppdaterad. Men det sagt så är det självklart så att vi successivt, allt som hårdvarurefresh-cykeln säger att det är dags att byta routrar, switchar och liknande saker, så ser vi till att byta dem till sådana som stöder inte bara IPv6 utan alla andra fördelar som har kommit med den nya IP-stacken då, som sådana saker som till exempel sliding windows, stöd för enhanced congestion notification protocol, som talar om att det är, alltså för de som inte känner till det, det är en protokoll som talar om att en router till exempel kan säga upp, stopp nu liksom, nu har jag kö här, va? Det här går inte, ni får vänta lite, och då backar maskinen lite och väntar med att istället för att få krockar och omsändningar som bara gör problemet värre, så väntar man lite och sen skjuter man på igen. Effekten av det blir att det blir mycket bättre prestanda överhuvudtaget. Och det tror jag skulle faktiskt funka i verkliga livet också. Jag tror jag ska föreslå det här till Systembolaget. Tänk dig vilken schysst grej liksom. Om de bara säger att nu har vi en person i varje kassa. Ni andra går på H&M under tiden. Eller ICA. Och sen kommer ni när det blir en ledig kassa. Tänk vad lugnt och stillsamt det skulle bli inne på systemet på fredagskvällarna då innan midsommar. Så det är liksom, de kan dra lärdomar här också. Skämt åsido. Det är alltså grejen med Enhanced Congestion Notification Protocol är ju att det ger fördelar i form av att man inte droppar paket och får omsändningar. Och det i sin tur öppnar ju faktiskt upp utrymme i nätet för riktig trafik då. Yes. Det är sista bilden. Precis. Så att summeringen är som sagt, IPv6 finns, det fungerar. Vi ser det som en definitiv enabler för att kunna göra den här People Near Me-plattformen då, som vi ser, som just nu är illustrerad till exempel av Meeting Space. Och med det så tackar jag för mig och hoppas att det har varit intressant och givet lite mer insikt i hur vi ser på saken.
Tack, vi tackar Mikael. Tack. Och förslag, vi tar upp Magnus på scen igen och så tar vi, kolla av lite. Finns det några frågor till Mikael speciellt? Om här.
Yes. Se om vi hittar mikrofonen. Där.
Mikrofon på väg.
Ja, du har den där också. Ja. Det går fortare för mig.
Så. Omar Andersson, Telesonera. En liten fråga om just Teredo. Teredo.
Ja.
Du nämnde också att det finns ju en del säkerhetsaspekter man tänker på. Den öppnar ju en tunnel rakt igenom brandväggen och det är lite svårt att inspektera trafiken som går igenom. Du kan injicera trafik utifrån in också om du vill och vet exakt att det svarar på annars, på rätt sätt så att säga. Lite svårt också att blocka eftersom den hoppar mellan ett antal portar, så det är lite svårt att veta exakt. Kommer det komma någon liknande lösning eller är det redo ett tillfälle? För du har ju, Microsoft har ju tagit fram Teredo. Samtidigt som du står här och säger att man kanske ska tänka på att man kanske inte ska tillåta Teredo. Vad har Microsoft i skopet då för de som inte gör det?
Ja, alltså, jag vet inte om vi direkt har någonting i skopet för de som inte vill tillåta det. Utan tjänsten som sådan är ju framtagen för att lösa egentligen ett övergångsproblem där vi inte kan köra renodlad IPv6. Men med tanke på att vi också tillför den teknologin så vill vi ändå vara öppna med att det finns saker man bör tänka på i och med att det här dyker upp. Så att inte någon efteråt kommer säga, men hallå, varför sa du ingenting? Liksom. Utan det är bättre att säga att så här är det, tekniken finns, den innebär följande saker. Och förutsatt att du antingen har koll på det här på ett bra sätt och hanterat det, eller man kan leva med det innebär, då är det bara att åka. Men med det sagt då, så måste man ändå tänka sig för. Så att säga.
Ja,
men jag förstår precis din frågeställning. För det är helt rätt. Och det är samma sak med LLMNR egentligen också. Att maskiner ser varandra. En privatmaskin behöver kanske inte fundera så mycket över det. Medan en företagsmaskin, där vill ju då administratörerna med stor säkerhet sätta policies på det här. Och tala om att okej, ska vi verkligen prata med alla maskiner och namnupplösa varandra och sådana saker. Det är ju också en sak som att ta igen.
Ja, men jag nöjer mig med det svaret. Mm.
Har vi fler frågor? Vi har några stycken. Ska vi försöka ta fokus på nyttoeffekter och de kommersiella aspekterna som är vad den här sessionen handlar om? Varsågod.
I så fall tar jag det kort. En Vista-maskin som sitter med en riktig routingbar adress. Är det påslaget så att den kan nå närmsta 64 i kastade relä också?
Ja, alltså förutsatt att trafiken kan komma vägen, komma igenom hela vägen så är det det. Så det är så vi jobbar idag. Det var inte det där min maskin, även om den var likt, min är där nere. Men slår jag igång den så den försöker köra så långt den kan. Och sen så där det tar stopp så går den ju över med 64 för att på det sättet tunna sig vidare. Så att vi har ju, jag har kollegor som sitter på ISP som har fullt stöd för IPv6, och de kan ju köra hela vägen, de behöver inte fundera, och andra måste då ta andra vägar. Men de här, jag tror ju personligen att alla de här, ISATAP, 64 och Teredo, de kommer ju på sikt försvinna allihop, för de kommer inte behövas längre. Men den processen kanske kommer ta, inte vet jag, 5, 10, 15, 20 år, beroende på hur snabbt folk ser behovet att uppdatera.
Lite reklamspot, det finns goda möjligheter att testa tekniken en trappa ner. Har vi fler frågor?
Jag tror den handen var uppe först, där uppe. Okej, okay.
Jag kan börja med, så får du den sen. Jag representerar en global transitoperatör, och jag var på workshopen igår, jag har varit här idag. Jag ser fortfarande ingen anledning varför vi ska pusha att implementera IPv6 dual stack. Jag ser inte det. Och jag hoppas att jag hittar någonting imorgon. Men än så ser inte jag någonting, någon anledning varför vi ska gå i bräschen eller på något sätt snabba på.
En motfråga. Iakttagelsen vi gjorde i stiftelsens analys från i våras, det var att ingen av operatörerna egentligen uppfattade att det fanns en distinkt efterfrågan ute i marknaden. Det
är helt korrekt. Jag vet att vi erbjuder grättunnlar, och vi har två eller tre större företag, eller det är de enda som testar i Europa. Det tycker jag det är dåligt intresse.
Ta frågan till Mika, för ni har ändå gjort ett vägval med Vista och egen utrullning. Handlar det om effektivitet? Handlar det om att spara pengar? Handlar det om att bättre säkerhet? Varför har Microsoft just efter egen användning har styrt er att ta det här klivet?
Jag tror att det är två delar i den hela delen. Den ena är ju det, just att möjliggöra framtida utveckling som vi brinner för. Det andra är ju för att öka säkerheten i nätverket. Det är våra två faktorer som driver varför vi gör det, så att säga, som företag. Och jag är nog benägen att hålla med dig. Idag upplever inte vi heller att efterfrågan är jättestor. De flesta sitter som fågelholkar när man slänger fram den här bilden, när man säger att kolla, vi har en dual stack, jättehäftigt. Och folk bara, jaha, vad ska vi... Liksom, de flesta ser inte värdet i det just nu. Men å andra sidan, det var ingen som såg fördelen med hjulet några år innan hjulet kom, eller elden för den delen heller. Så att förr eller senare kommer det ske.
Där fick vi protokollet satt i dess rätta perspektiv. Ja. Eller hur?
Jo, nej, men det är lite grann så. Det är elden, hjulet, IPv6.
Det är, har vi det.
Det är mänskliga evolutionen.
Omar
gärna. En sak som kan driva utvecklingen lite grann framåt är till exempel inrullningen av 4G, vars spes bygger på just IPv6. När man spesade den för ett par år sedan, då antog man att IPv4 skulle vara slut, så man gjorde inte ens försök. Nu går det visserligen och säkert göra en ful hack och få det fungera på IPv4 ändå, men IPv6 kommer vara gällande. Men en liten fråga till Microsoft då, eftersom jag delar ju min kollega i branschens åsikt också lite grann, att efterfrågan är lite begränsad, men om man ska nå ända ut användarna så måste stödet finnas där, och av en tillfällighet så är det vanligaste operativsystemet ett som kommer från Seattle, och nu står du på scen här, och då undrar jag, för det första, kommer Microsoft ha klienter som stöder för mobiltelefoner för IPv6 då, så att när det är dags, och livslängden på de nuvarande operativsystemen, om vi tittar på hur vanligt det är. Hur många är det som kör Vista XP? För i XP så kan du aktivera IPv6. Mm. Men hur många är det som kör äldre versioner? Och om du tittar på den här magiska året vi pratar om 2010, att då kommer du att få problem med IPv4. Kommer det vara tillräckligt många operativsystem hemma då som kommer från Microsoft som har stöd för V6 att operatörerna kan rulla ut, om du förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. I och för sig kan jag kanske tänka att du skulle vända 180 grader och ställa det till, för det är ju frågan om hur många som har köpt det. Jag kan säga så här, att när det gäller mobiltelefonfrågan, vi utvecklar den plattformen hela tiden, så jag kan bara anta att det finns på deras radarskärm att göra det, men jag har inte konkret sett specarna för Windows Mobile 7 då, om den i dagsläget stöder IPv6 eller inte. Så jag kan inte svara 100%, men jag antar att de tittar på det.
När det gäller just penetrationen, så i Sverige idag så har vi ungefär 1,5 miljoner Vista-burkar eller Vista-licenser sålda. Om alla de är utrullade eller inte återstår väl egentligen att se. Det kan vi ju inte riktigt kolla, men en del är det, en del är inte det. Av erfarenhet vet vi att folk tenderar att hänga kvar både en och två versioner bakåt i operativsystemen under en längre period. Så jag skulle ju inte säga alltså att om vi tittar då det magiska året 2010, där tror jag ju framförallt egentligen att det både du själv och din kollega där uppe, det är ni som kommer märka det här 2010 när de här slänt 8-adresserna tar väg. Innan konsumenten så att säga i slutändan har fattat det, då är det en period till då så att säga, innan, för att ni kommer kunna lösa det med nattning också, men att liksom dela upp adresser.
Nu tror du.
Precis. Men just att man kan skjuta på det problemet. Men som Microsoft kan ju inte annat än säga att vi försöker ju driva frågan framåt. Och vår förhoppning är ju att vi nu med först Vista och så småningom Windows 7 här skapar då en möjlighet som är så pass lockande för våra kunder att de vill uppgradera. Det är ju vårt hela mål som företag naturligtvis. Och på det sättet att bygga upp möjligheten för det. Vi har någonstans i storleksordning 900 miljoner Windows-datorer där ute. Och jag kan ju garantera att inte alla de kommer vara beredda. Så är det ju. Men det är ju mitt jobb att försöka se till att så många som möjligt är det.
Så det. Vi har någon fråga till. Där uppe.
En sak till operatörerna bara lite snabbt. Jag vill bara säga att intresset finns. Det är bara att de här fluffiga managementmötena tar inte riktigt med IPv6. Och sen är en annan grej till Microsoft-föreläsaren. Mycket av det här som du snackar om IPsec och grejer, det är ju ingenting som IPv6 unikt. Plus att hela ert koncept med att de kopplar upp sig automatiskt finns ju i SP3 av Windows XP. Mm. Och sen en fråga till den tidigare föreläsaren. Finns det ingen risk med att man påbörjar och köper in utrustning i en tidig fas när den är så kallad IPv6-enabled? Det vill säga att man bara kan pinga den av att den inte gör saker i ASIC-en. Finns det inte det en risk med att den framöver kommer behöva köpas in igen för att kunna få saker gjort i hårdvara för att få snabbare hantering av IPv6-paketerna?
Jag tror att om man tittar på hårdvaran idag så är mycket av hårdvaran har under en längre tid varit kompatibel med båda. Både IPv6 och IPv4. Så att jag tror inte att vi kan säga idag att det är, man ska dra jämförelse med de första 3G-telefonerna som fanns. Ja, det är klart, de var ju inte så himla high-tech jämfört med GSM-telefonerna. Men jag tror att vi passerat det stadiet. Men visst, det finns alltid en risk för de som är tidigare. Jag förstår vad du far efter, men jag tror inte att vi har passerat det stadiet. Åtminstone när det gäller hårdvara. Däremot så tror jag att kanske när vi pratar stödsystem och sånt, där är min uppfattning att där har vi inte kommit lika långt. Och där tror jag att där finns det en risk att det kan bli de som kravställer först för att ta en del av utvecklingskostnaderna. Men det får man försöka förhandla med leverantörerna, tycker jag.
Vi måste tyvärr göra nästa fråga till sista fråga, så varsågod.
Ja, vi verkar vara inne på paneldebatten nu, så vidare jag förstår.
Förlåt?
Är vi inne på paneldebatten nu?
Detta är istället för paneldebatten.
Okej, då har jag en fråga som gäller mig som privatperson, oavsett vad jag har sysslat med när det gäller IPv6-tjänsten. Jag är en alldeles vanlig person i pensionsåldern som sitter hemma i min lägenhet och jag har barnbarn på alla håll som vill titta på min mediaserver och annat också. Inte alla håll, men det blir så bra. Det är bara 9,5-åringen som grejer det här med VPN förresten, så jag är glad om det kommer på det här viset. Och det har att göra då med operatörernas inställning till att tilldela IP-adressrum för IPv6, som ju egentligen är enablen för det här vi har pratat om förut med många saker hemma. Internet of Things och så annat då. Det jag har lärt mig från textböckerna, läroböckerna från IPv6-experterna, är att det ska vara en mycket enkel och rakt princip. Det innebär att om jag bara kommer att behöva ett enda nät hemma hos mig, det vill säga en enda router, och lovar att aldrig ha något mer, då får jag en /64. Men jag tror att jag kommer att behöva fler nät. Till och med den tv jag kanske köper i framtiden, vad den nu kallas från Samsung, den kanske är ett nät i sig med en inbyggd router. Och sen är komponenterna adresserbara enheter som med någon form av autentisering och IPsec då kan nås av reparationsfirman eller de som vill uppgradera eller skicka in en ny modulationsform eller så. Det kan bli ganska många nät. Så hur ser operatörerna på det här nu? Kommer jag att få en slash 48 om jag behöver när jag är en vanlig privatperson i slutändan?
Någon som vill ta frågan? Jag ser monumentalt utrymme att svara länge här, men vi har
ja, helt kort om tid. Jag kan säga så här, att policyn som, den har ju ändrats lite grann under resans gång. Och från början så sa man att varje kund skulle få en slash 48, det vill säga för att man ska kunna subnäta. En mindre, ett slash 64 skulle man bara ge till någon som absolut aldrig skulle behöva subnäta, dela ner mindre. Och en 128 till någonting som bara var en enkel adress så att säga. Idag så är vi fortfarande spelrummet, så det är lite grann mellan operatörerna. Det är väl behovet som bygger på. Ja, operatören har det där spelrummet fortfarande, så det är ingenting som är hugget i sten och begränsat. Det beror på vilken operatör du har, vilken policy de har. Men de har spelrummet där mellan 48 och 64.
All right, vi måste sätta punkt där. Till sist vill jag bara säga att jag är civilingenjör. Jag har arbetat med IT i 25 år. Jag har problem att få Junket att funka där hemma. Så det är plats för innovation med alla som tillhandahåller tjänster med IPv6 förhoppningsvis eller med någonting annat. Hörrni, jag har en sista plikt och det är att raskt överlämna presenter till våra två talare. Varsågod Magnus, varsågod Mikael. Jag tycker vi tackar dem och er alla som deltagit med en applåd. Tack ska ni ha. Och plats att ta övriga frågor i minglet här ute. Och så behöver vi lämna plats för nästa seminarium. Tack ska ni ha.